Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
...269 är postnumret till den ort i Sverige som vi vill ändå allra mest förknippar med tennis. Båstad. Vackert belägen i Laholmsbukten. Här startades en av världens första årliga internationella tennisturneringar och arrangerats varje år från 1948 fram till detta coronaår 2020, då turneringen ju tvingades ställa in.
269 kvinnliga deltagare och 261 män skickade USA till OS i London 2012. Det var första gången som USA skickade en OS-trupp med fler kvinnor än män, och trenden fortsatte senaste sommarspelen i Rio de Janeiro. Även Sverige har haft liknande trend med tydligt fler kvinnliga olympier i Rio.
Om 269 dagar, när det här avsnittet kommer ut, så avgörs OS-finalen på 100 meter i Tokyo. Något jag ser fram emot väldigt mycket, hoppas ni gör detsamma. 1 augusti 2021. En av de största händelserna i idrottsvärlden. Det allra största sommarolympiska ögonblicket som jag fått bevaka är alltså The Magic Monday vid OS i Sydney, då Cathy Freeman vann 400 meter på hemmaplan. År 2000 på det årets 269:e dag.
Sydney skakar och Freeman frälser Australien, minns vi. 269 mål gjorde Washington-stjärnan Alexander Ovechkin totalt under sina fem första NHL-säsonger. Bara tre spelare i NHL-historien har gjort fler mål under en femårsperiod. Wayne Gretzky förstås, Mario Lemieux också förstås, och Mike Bossy.
269 mål även här. För Malmö FF gjorde Egon Todde Jönsson på 40- och 50-talet. I tidningarna kallades han Hemlige Jönsson för hans förmåga att göra avgörande mål i slutet av matcherna. Kanske för att vara lite osynlig under matchen för all del. Efter den aktiva fotbollskarriären blev Todde en framgångsrik lagledare i Malmö FF med flera SM-guld och Europacup-final, och var, enligt uppgift, den som lärde engelske tränaren Bob Houghton svenska utan att Egon själv kunde engelska. Hemlige Jönsson, vilken profil i den svenska fotbollshistorien.
En annan stor fotbollsprofil, Kennedy Bakircioglu, gjorde 269 matcher för Hammarby. Bara två spelare har gjort fler i klubbens historia, Kenta Olsson och Klas Johansson. Kennedys sista mål för klubben, ja, det är ju oförglömligt, mot IFK Göteborg, en mästerlig frispark som firades med att han i farten fångade det där inkastade ölglaset och tog ett par klunkar.
Då laddar klacken på rejält när Kennedy Bakircioglu ska få skjuta från den här distansen. Det har han gjort några gånger i sin karriär med lyckat resultat. Frågan är hur det går den här gången. Kennedy med skottet. I mål! Vilket mål av Kennedy Bakircioglu!
Förresten, Kennedy Bakircioglu fyllde ju 40 år den här veckan.
Då passar vi på att säga skål.
Och välkomna
till Sporthuset avsnitt 269.
Med Jens,
Lasse
och Tommy. Har du testat det, Jens, eller?
Nej, det har jag inte. Jag tänkte göra det dock, men jag tänkte jag låter det gå de här 7 inkubationsdagarna innan jag gör det. Så hoppas jag sen att jag har ett negativt covid-19-test. Jag känner mig hur pigg och fräsch som helst, så att jag skulle bli mycket, mycket förvånad om det var någonting annat.
Ni hamnar ju ett läge att ställa in studieproduktion runt sändningarna runt Allsvenskan med anledning av att ett par pjäser på redaktionen drabbades av smitta. Tycker jag är en bra signal att vi tar det här läget på allvar. Vi är noggranna visar vi vår omgivning. Även vi, där jag jobbar med hockeyn på Simor, har ju haft ett och annat coronafall. Så att det finns all anledning att vara försiktig.
Men däremot jobbar ju du med en idrott, Lasse, som är värre drabbat än fotbollen. Alltså, du jobbar ju med ishockeyn, och av någon anledning så är det betydligt fler covid-19-fall i svenska hockeyligan än i allsvenskan i fotboll.
Det finns en kombination som gör att smitta, att viruset trivs bättre. Och när jag säger det så citerar jag dels det finska smittskyddsinstitutet som pekar ut ishockeyn som en klar risk för spridning av smitta. Och även Anders Tegnell, den svenska statsepidemiologen, som har pekat på det här, att kombinationen av kyla och fukt, alltså fuktiga dräkter, alltså fukt i omklädningsrummet, alltså spelarna svettas ju hela tiden, och så kylan. Är det någon som har smittan i den här kyliga miljön, så blir viruset hängande lite grann. Och då kan man ju tänka sig, man sitter i avbytarbås och var inne och kört just och kommer ut och så ska man då säga till lagkompisen, spela sarg upp nästa gång. Det är klart att har du då till och med en asymptomatisk smitta och vet inte att du är sjuk, så är det klart att då blir du ju hängande rätt länge där, och rätt många kan snappa upp det. Du har aldrig haft den anhämtningen, förstår jag, Jens. Fotbollen är ju inte samma, det är efter någon rush du har.
Jo, men det är klart, de kommer ju närmare varandra och tätare in på varandra, inte minst där. Om man tänker sig hur fotbollsavbytare sitter uppe på läktaren, spridda med stort avstånd och dessutom utomhus. Och du har liksom inomhusmiljön också där, och den kalla miljön säger man ju ska göra att smittan sprids lättare. Så tätare in på varandra, teckningen mitt emot varandra.
Men det här med bänken måste ju vara ett problem. Alltså, det var ju en av de grejer som var tydligast i fotbollen direkt. Alla ska spridas ut där uppe på läktaren. Men här sitter ju alltså 3, 4, 5 tajt på bänken.
Ja, men jag tror att det kan inte tas bort från diskussionen på något sätt att man kommer agera. Exempelvis igen, det är ganska många spelare, ledare på ett avbytarbås i ishockey. Att man kanske agerar och plockar bort ett par spelare, ett par ledare, just för att glesa ut. Det finns ju exempel i Schweiz till exempel, schweiziska ligan, jag vet inte om ni såg det klippet i sociala medier, men Markus Kryger, svensk spelare som lirade där i schweizisk klubb, var en av 3 utvisade i samma lag. Och då satt 3, och när han kom ut utvisningsbåset, han var den tredje som åkte ut, så fick han ju ett munskydd. Så alla 3 som satt på utvisningsbänken hade alltså munskydd på sig.
När de satt i det egna båset, satt de med munskydd då också?
Ja, jag tänkte samma sak, men det gör de nog inte. För
Nej. Så det var med omtanke om de som jobbar alltså i utvisningsbåset med tidtagningen och annat?
Ja, precis. Ja, att det är det som är där sekretariat och sådana saker finns och så vidare.
Men alltså, de får ju gå ner på folk då som, jag vet, min pappas morbror spelade Djurgårdens första guldlag 1926, Walter Söderman. Det var det 5:e SM-guldet i ishockey som delades ut. Och då bestod truppen utav 8 man.
Ja.
Truppen. Så det var en målvakt plus 5 utespelare och 2 avbytare. Så det är kanske dit man får röra sig nu då. Eller att ha en 5 som sitter uppe på läktaren och man ropar, grabbar, det börjar närma er ett byte, du kan börja komma ner. Jag vet inte vad man ska hitta på riktigt.
Nej, men det
spelar varsin period.
Ja, just det.
Det är klart att nu har du 3 lag, Djurgården, Luleå och Linköping, som har fått stå över en stund. Kommer vi in i ett landslagsuppehåll, så det finns chans för återhämtning. Men tänk om du går in i ett slutspel och har 2 lag som drabbas av en ganska tydlig klustersmitta. Det är knepigt då att hålla slutspelet ett par veckor. Så att det finns en sportslig effekt att kunna riskera att få här, utan tvekan.
Sporthuset 269.
Men en annan grej. Tänk vad härligt det blev när fotbollen öppnade portarna och släppte in folk som gillar att kolla på fotboll. Jag tänker på Falkenberg. Va? Vilket drag! Jag, och det var ju då, då tillåtet, och jag tror att det var 267 personer som var där eller någonting annat. Jag hörde en intervju i Radiosporten med en av de där som var där och sa det, att det här har, det är liksom nästan gråtfärden för att gå på fotboll igen. Herregud, det är ju en, tänk att vi, det kan vara så att den där lilla delen gör ändå så pass mycket för upplevelsen.
Sjätte minuten och 1-0 för Falkenberg. Och där är bollen i mål. Det är 3-2 Falkenberg. Marcus Mathisen.
Jag var i Örebro på hockey dagen före. Då var det bara tillåtet med 50 åskådare enligt ordningsstadgan i Örebro. Och då hade de ju dessutom restauranger, så var lite mer folk. Men de där 50 som stod, de utgjorde ju en liten klack. Och de sjöng ju hela matchen. Och Skellefteås tränare i intervjun efteråt sa, jag måste säga en sak, jag vill hylla publiken. Vilken stämning det var här inne. Fattar ni? 50 pers och några restauranger. Då fick du det här draget. Vi snackar Falkenberg, några hundra. Jag säger det till samtliga fotbollsklubbar. Öppna portarna, ni som får. Det är några stycken som är beredda att gå dit och sjunga.
Nej, men grejen är att ni som får, alla får, Lasse.
Jo, men jag tänker till 300.
Ja, för men 50. Alla får till 50. Alla har fått hela säsongen till 50. Alla har fått hela säsongen till 50. Men har inte öppnat portarna. Och vi hör då att det är skillnad med 50. Det är ju enormt lite såklart jämfört med de vanliga. Men det är så frustrerande när jag ser den här matchen med Falkenberg. Så att inte då använda de här 50 också i de fall, för det är ju så, just nu är det olika i olika regioner beroende på vad det är för restriktioner i olika delar av Sverige. Men vissa fall 50, andra 300 just nu.
Marcus Mathisen som avgjorde med sitt 3-2-mål där. Publiken pushade av oss och gav oss det lilla extra vi behövde.
Ja, men
tacka tusan för det, för de har ju varit helt utsvultna, och det är ju därför som 50 kan göra skillnad, därför kan 300 göra skillnad, och helt plötsligt så får ju vi alla, både spelare och jag tror supportrar och alla runt omkring fotbollen, får ju en liten smak för hur det var och hur det förhoppningsvis snart kommer att bli, och det är ju det liksom hoppet som väcks. Tänk om man liksom efter nästa landslagsuppehåll i Allsvenskan hade kommit till en situation att man kunde ta in 1000 personer. Alltså det skulle göra sån skillnad i så att säga hoppet om en allsvensk och elitidrott med publik igen.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Har du postat brevet eller?
Ja, det har jag. Det har jag. Jag var precis på väg att säga ingenting har jag glömt. Och så sedan så påminner du mig. Jo, men det stämmer. Vi...
Precis när jag skulle kommentera matchen så håller du upp ett brev. Och jäklar, vad var det för brev?
Ja, men vi har köpt en lägenhet, en sån där ny produktion. Men det var liksom ett sånt köpekontrakt där som han, mäklaren, ville att jag skulle skicka till dem. Och jag skrev under, och jag vet inte om det skulle vedimeras eller vad det var för någonting, men i vilket fall som helst så hade det där kuvertet hamnat i min ryggsäck som jag ju bär med mig ungefär överallt och på alla sändningar. Och när vi nu var på den där sändningen, Tommy, så letade jag förtvivlat efter ett vitt papper, ett papper att kunna skriva på, och blev jätteglad när jag fiskade upp någonting som kändes som några papper, och så var det här kuvertet som jag har gått och burit på i 2,5 veckor eller något i den stilen. Och han har ju hört av sig och jag har sagt att det borde vara på väg. Men nu har han nog fått det lagom till att vi spelar in det här. Så jag hoppas att allt är under kontroll.
Fotbollen har sin Fjällström och hockeyn har sin Vikegård. Vad var det som hände, Lasse, i lördags egentligen?
Det var ju en klassiker faktiskt i tv-sammanhang, får jag säga, som jag varit med om med Vikegård och undertecknade i studion i Örebro. Det som hände var att Niklas Vikegård, när vi startar programmet, inte är på plats i studion. Han står vid sidan om och har ingen koll på klockan överhuvudtaget och vet inte om. Och det är ju ganska så ryggmärgsmässigt att vi känner till att när vi ska börja sända så är alla där. Liksom. Det har väl till grundläggande delen. Men i Niklas fall så blev det fel där. Hans klocka gick fel och han hade fokus på andra saker. Så han stod och höll på med en egen liten inspelning med mobiltelefonen och kom insläntrande i studion. Och
det som gjorde, ja, det var någon, man hör ju dem ropa grattis där, så det är någon,
ja, det är en födelsedagshyllning säkert, som vi vill alla spela in på mobilen och skicka iväg. Och ofta blir det där ganska väl mottaget. Den här gången blev själva grejen inte fullt lika väl mottagen. Men det han gjorde var, han har ju mikrofon på sig och den här öronsnäckan där vi hela tiden hör kontroll rummet eller sända bussen så vi vet vad vi ska göra. Han slog av det när han skulle spela in det där. Han tänkte, nu ska väl folk slippa höra. Och jag vill inte höra någon gafflande i lurarna här heller. Vilket innebar att när han slog på det där så är det en fördröjning på några sekunder innan grejerna går igång riktigt. Och han släntrar då in i studion i en direktsändning. Med tron att det är någon repetition som pågår. Och när han väl får ordning på utrustningen så att det hörs ordentligt, då inser han att det är sändning. Han hör redaktören och producenten Stina Flodin och han hör bildproducenten Johan Stjernström som alla ropar: vi är i sändning, det är skarpt Niklas, det är skarpt, vi är i sändning, det är skarpt. Ni är mycket välkomna till Örebro. Vi hoppas ju att vi kommer att kunna välkomna in till oss här.
Vi hoppas är det kontanttelefon.
Att Niklas kan komma och vara med oss kanske.
Men hur som helst, stort grattis.
Tack så mycket Niklas, välkommen. Vad säger du om Örebro Skellefteå Niklas?
Vad fan, vad snabb det var.
Vad säger du om Örebro mot Skellefteå?
Ja, det var en jättebra match. Två lag, toppen. Ja, nu ska jag se om jag slår på den här. Nu, där har jag med, nu har jag mig själv igen.
Vad säger du om Örebro Skellefteå?
Hör du, jättebra hockeymatch. Det är två lag som som är längst fram i serien.
Och jag som programledare ställer samma fråga till honom, tror jag, ett par tre gånger, nämligen: ja, vad säger du om Örebro Skellefteå? Och första gången han svarar på, eller andra gången han svarar på frågan, är det så här: ja, det är hockeymatch här.
Två lag,
säger han en sånt där. Och sen får han klart för sig att men gud, då går utrustning igång, jag är i sändning. Och då får han samma fråga igen. Och då svarar han att något mer djuplodande än att det var två lag. Men en liten klassiker faktiskt.
Det var ju, hade ju kunnat bli en riktigt fin hälsning och gratulation om den hade gått ut helt live där.
Ja, verkligen.
Då hade ju 50-åringen flygit i taket där.
Öppet hus i sporthuset.
Sporthuset podcast heter vår hemsida och den vägen kan ni nå oss via mail och skriva lite längre till oss, och det gjorde Thomas Olofsson. Och för det passar bra apropå vi pratar om sändningar nu. Han pratar om en grej som ju har blivit väldigt stort, nämligen det här med att föreningar i lägre divisioner numera sänder sina matcher i hög grad via webben. Och om man då tar på sig eller blir tilldelad uppgiften att kommentera men inte har det här som yrke att kommentera matcher, vad ska jag tänka på? Jag menar, ni kommer säga förberedelser, och det stämmer ju om jag är 19 år och vill arbeta med det här i framtiden och kan lägga ner mycket tid som helst, men om jag är 48 år och inte kommer kunna arbeta med det här, har jag inte tid att lära in bortalagets laguppställning, inte ha kunskap om reverse uppspel från egen zon, utan vill ge dem som inte kan gå på matchen möjlighet att se den med kommentering helt enkelt. Kan man få några tips hur jag skulle kunna göra rent praktiskt? Jag vill ha en sportkommentering, filmning, sändnings, dummy. Vad kan man säga? En handbok för kommentatorer på basnivå.
Jag tycker att ett tips är att när vi kommer till kommentering så är det ju en sak att kommentera själva matchen. Det är en helt annan sak att den ska filmas, att ljudet ska fungera. Och det skulle jag rekommendera att han verkligen tar på allvar och skaffar sig den kunskapen från någon som kan, om han själv inte har den. Om jag går till mig själv så fattar jag ingenting över hur det blir bra ljud och hur det låter rätt och så vidare. Men det är viktigt så att när matcherna går, att det inte blir den här hojtandet och skrikandet bara som gör att det distar, det vill säga det slår över, det blir olidligt att lyssna på, va? Utan att det fungerar även när han blir lite skarpare i rösten och håller på med de här bitarna, så att han pratar med någon som är teknisk kunnig, har rätt form av mikrofon och rätt form av utrustning med sig. Det tycker jag är en del som bara måste vara på plats.
Mm. Och själva kommenteringstekniken, jag tycker Thomas är inne på någonting intressant det här, nämligen, vi var inne på det lite senast också, det här med hemmalag kontra bortalag. Ofta när man bor i en stad så har man mycket bättre koll på hemmalaget. Så har man den skillnaden då mellan hur bra koll man har på hemmaspelarna mot bortaspelarna, som blir närmast parodisk ibland, och den gäller att försöka parera på något sätt.
Mm, att man fördelar tyckandet och fokuset egentligen så jämnt man kan, vilket kan ju ibland innebära att man kanske inte berättar allt man vet om det här hemmalaget, utan att man drar ner lite och är lite mer sparsam på det.
Men det här med smeknamn och så, undvik smeknamn. Det skulle jag säga, mm. när det gäller hemmalaget just, för det, och då får man också kopplingen till att det blir lite så här hemmagjort alltihopa, och också att man sitter och känns subjektiv. Jag tänkte på det, när du, det är så lätt hänt, när du hade varit i Malmö FF nu i flera år, mm. och jobbat nära en del av de här spelarna, och sen så bytte du skepnad, du hade ju en period emellan förvisso, men så kommer du in då och jobbar här med Allsvenskan, mm. då har ju du inga problem med objektivitet, att du, jag menar, det är som vi alla, vi tittar skarpt på vad matchen innehåller, man har lämnat alla känslor åt sidan, så att säga, när det är klubbsympati. Men däremot så kunde det vara någon match här tidigt att du sa AC om Anders Christiansen. Ja. Därför att du har liksom lärt känna honom under tiden. Det blir naturligt för dig att säga AC. Och då känns det inte riktigt bra. Förstår du vad jag menar?
Nej, det gör det verkligen inte. För att det är många som har en förutfattad mening att man ska vara partisk. Mm, och exakt. Om man då bjuder på den, eller rättare sagt råkar säga AC istället för Anders Christiansen, då får ju de genast vatten på sin kvarn och tänker, ja men herregud, nu bultar ju MFF-hjärtat på den här personen. Det här är ju ett jobb. Jag är inte supporter. Jag är expertkommentator, bisittare. Är vad jag är. Men då gäller det alla egentligen. Jag tycker både smeknamn, men jag tycker också även ta bort förnamn. Mm. Så vidare inte är ett väldigt vanligt efternamn som man liksom försöker köra med bägge då. Men alla förnamn gör att det känns liksom lite väl intimt på något sätt. Och det kan ju även gälla sådana man inte känner. Att kommentera med förnamn, undvik det.
Men jag tänker så här, var ute i god tid på arenan. Ha koll på tekniken så den inte stör dig. Så att du liksom vet att det här kommer att fungera. Du är lugn och trygg och säker med den miljön du ska arbeta i. Och sen tycker jag så här, se framför dig en tittare som är från det andra laget, från gästande lag. En mormor som sitter och tittar, eller en mamma eller en pappa eller vad ni vill, va? Som sitter och följer matchen. Det är liksom den du ska egentligen arbeta för. Och då kan ett tips vara att gå ner och prata med tränaren för gästande lag före matchen. Få ett tips över vilka spelare det är som är i form eller vilka det är som har varit bra. Du kan vara helt uppriktig när du går ner och säger så här, jag har inte sett det någon gång. Berätta för mig, vilka är de tre lirarna jag ska spana lite extra efter som är bra i ditt gäng här som du tycker själv? Eller om det är en hockeymatch, alltså hur kommer det se ut i powerplay, hur kommer det se ut i boxplay, hur är målvaktsstatistiken, alltså jobba lite med gästande lagstränare. För grejen är så här, har du gästerna i lite grann i fokus, är noga med att inte säga smeknamn på hemmalaget, använd precis som tipset är, efternamn, jättebra tips, alltså jobba, då kommer det till sist vara så att lagen som kommer på besök till din arena där du jobbar, de kommer veta att ja, men Thomas där, han är seriös. Han låter liksom, han låter båda lagen vara värda lika mycket i matcherna, och då kommer det bli när, efter ett tag, ett ganska trevligt rykte att ha om sig.
Och jag tror att även om det är på en klubbs hemsida, så tror jag att man uppskattar att det inte är hejaklacksledare även där. Verkligen, för då känns det som en högre grad av professionalitet. Och jag fick en fråga helt oberoende av Thomas faktiskt på Twitter från @Engelmark som han heter på Twitter. Ge de tre första råden, eller tre handfasta tips för bra kommentering av livesport. Och då skrev jag så här, så jag tänkte jag drar det här också. 1. Påläst på spelarna, deltagarna, igenkänning och fakta. Sen såklart, apropå det Thomas säger, det kan ju finnas en begränsning i hur mycket man hinner förbereda sig om man inte har det här som jobb. Men att vara påläst på spelarna, deltagarna, igenkänning, vem är vem, nummer och namn. Och sen också grundläggande fakta om spelarna. Och sen 2 då, timing. Träna på att din information, som du säger, passar ihop med bilden, likt en PowerPoint-presentation. Det vill säga att du inte pratar om slide 4 till slide 1, utan du pratar om det man ser i bild. Man håller sig ungefär till det i alla fall. Och sen då nummer 3, som är någonting som jag tror du förde in, Lasse, i den här konsten att referera för länge sedan som vi gjorde på radion. Lev med matchen, evenemanget. Alltså när intensiteten höjs så bör din röst följa med, och tvärtom när det lugnar ner sig. Då blir man trovärdig. Om det är full puls, då kan det vara puls från kommentar, att det går ner lite, det pauseras ner. Att ha en viss pausering i det du gör, ungefär som en film, det blir actionscener och sen blir det lite långsammare handling. Då orkar man mer att följa hela matchen, och det blir också trovärdigt.
Men ni som är så skickliga kommentatorer båda två, ni måste ju ha känt på utmaningarna det här året, just att när man ska leva med matchen och matchen inte har en publik inramning, så blir det ju liksom lite mindre att ta fasta på, för man kan inte åka med i så att säga, publikens känslospel. Hur gör ni det då?
Jag tycker att det är... Jag vet inte hur det är med dig, Jens, som är fotbollsmänniska. Alltså, du kan ju njuta av ett fotbollstaktiskt mästerverk i en 0-0-match. Hur de tog ner konstruktivitet och kreativitet i andra laget. Det var briljant och de spelade si och de spelade så. Men för mig är det här är en fruktansvärd tid. Jag mår så dåligt av att det är tomt, att ingen får vara där och att jag ser match efter match efter match och jag ser en spansk match, de har liksom gjort pappfigurer på läktarna och jag känner liksom att de lägger på lite ljud och jag tycker det här är fruktansvärt, alltså. Jag mår så dåligt av att vi som är idrotten, tänkte jag säga, alla åskådare, fans, supportrar, medlemmar som är, det är idrotten. Idrotten är ingenting utan det. Jag mår så dåligt av det här, så det är inte klokt, alltså. Jag försöker verkligen tycka att oj 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 oj, men nej 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 nej. Så jag har jättejobbigt med det faktiskt. Jag erkänner det. Jag får kämpa med det faktiskt.
Nej, men jag får kämpa med det. Det är du inte ensam om. Och det är ju det som är så svårt. Och därför är man ju än mer beroende nu en annars av en match som per automatik ger en puls, som per automatik ger händelser att åka med.
Jag skulle vilja lägga till en sak som de gångerna någon kontaktar mig och frågar liksom, som ska igång och kommentera och göra bla 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 bla, då är det alltid en punkt jag vill nämna. Och den gäller kanske inte så mycket Thomas, men jag tycker den gäller kanske, den gäller alla som jobbar med det här. Och när du gör det i TV så är det det är aldrig du som gör matchen som ska vara i centrum. Det är tittaren i TV, det är lyssnaren i radio. Du ska aldrig vara den som strävar efter att säga, här är jag är på plats på den här arenan, jag är den som ska ge matchen och jag är den och jag kommer, blir det mål i den här matchen, då kommer jag att skrika till så att du kommer tycka att jag är duktig, jag är i spotlight. Det är jag! Och vem är mer än jag? Det är fel, därför att du är ingenting, du är till intet värde om det inte vore för matchen.
Veckans surr.
Fotbollsexpertis, Jens. Vi snackar ju herrallsvenskan nyss. Damallsvenskan, hur kryddar du avslutningen som är förestående i den serien?
Stor fördel för Göteborg, som ju leder med 4 poäng när det bara återstår 2 matcher. Men skulle de, när de möter Vittsjö och Linköping, kryssar de 2 matcherna, då har de helt plötsligt förlorat det där guldet. Men jag tror att Göteborg kommer att ta hem det. De har ett drömläge och en seger räcker, och det tror jag att de lyckas skrapa ihop till. Och i så fall får man ju konstatera att det var ju lite grann FC Rosengård eller Göteborg som har varit de 2 stora. Och tittar man internmötena de 2 lagen emellan, så vinner ju Rosengård den matchen med 4 poäng mot bara 1 poäng för Göteborg. Där brukar man ju kunna jämföra lite kvalitet. Så på så vis kan en överraskande seriesegrare om Göteborg tar sig hela vägen fram. Jag tycker man har kvalitet, man kompletterar varandra väldigt bra ute på planen. Det är liksom en god mix av spelare. Goda relationer mellan spelare och bra variation i spelet. Och lyckas de göra det de här 2 avslutande matcherna också, så får de välförtjänt lyfta pokalen för som svenska mästare. Så det är väl vad vi har att se fram emot här om 2 veckors tid eller något sånt där.
Ja, och det kan ju bli redan på lördag nu alltså, för de möter ju alltså Linköping borta på lördag i övermorgon när den här podden kommer ut. Och vinner Göteborg den matchen, i och för sig Linköping ganska bra då, de är 4 i serien, men vinner Göteborg den matchen, då är det klart. Då är guldet till Göteborg ointagligt. Och i så fall, första guldet för Göteborg sedan 1989. Men då var det ju Jitex som var den stora klubben då, med, ja, det var Pia Sundhage och Elisabeth Leidinge och company. Så tänk att det har gått så lång tid för Göteborg, denna stora fotbollsstad, att ordna ett nytt guld på damsidan. Och det kan de behöva med tanke på hur tungt det går på herrsidan.
Veckans surr.
Veckans surr 2 kommer här. Förra gången så hyllade jag ju Järvsöfax och körde ett referat när Järvsöfax i juli 2005 satte världsrekord, 1.17,9. Det löpningsreferatet gjordes alltså utav referenten på Gävletravet som heter Tommy Åström. Och den här referenten var också sportchef på banan och han har slutat med det nu. Men som tack för hedervärda och strålande insatser så finns det nu på Gävletravet en gång om året ett lopp som heter Tommy Åströms lopp.
Yes,
och till
äntligen.
2021 så har denna tidigare löpningsreferent sportchef på Gävletravet sagt jag refererar inte mitt eget lopp längre, jag slutar med det. Och därmed så är frågan, kan det vara så att Tommy Åströms lopp på Gävletravet kan refereras av Tommy Åström?
Vad säger du Tommy?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror jag har gjort en travrapport.
Fel svar alltså. Ja. Vi tar det en gång till. Kan du tänka dig Tommy Åström att referera Tommy Åströms lopp på Gävletravet? Svar! Ja! Där satt den! Där satt den! Där satt den! Loppet är kortlopp 640 meter bilstart. Och det viktiga vid bilstart är att du har den klassiska Bosse Rydgren referenten på Solvalla som på elitloppet alltid var så otroligt påslagen och taggad. Så när de kommer upp där bara med startbilen, det är 100 meter kvar till start, då måste du säga det på Bosse Rydgren vis. Även om det är Tommy Åströms lopp. Du måste säga, det är 100 meter kvar till start. Och det måste du tajma så att precis där
det
ska bilen...
Det är 100 meter kvar till start.
Längre på R-et där. Kvar, fast okay. Du tystar. Kvar till start.
Och då går
bilen.
Ja, jag skriver upp här.
Det kommer bli jättebra.
Och då rullar startbilen för lopp 9, V64s sjätte avdelning, Dagens Dubbels andra, V4s fjärde, V3s första. Det är Tommy Åströms lopp.
Och favorit på Toton ekipage 2 MT Insider, Oskar J. Andersson spelad till 24 för 10. Och då har vi dem med 9 ekipagen som strax har 100 meter kvar till start.
Men och apropå trav då bara, för jag trodde det var det du skulle ta på när du sa trav och veckans surr. Propulsion, vi hade ju uppe det tidigare i elitloppet. Nu blev han till slut efter en lång utredning som jag förstår det, alltså diskvalificerad.
Ja, nu byter vi definitivt tonläge från det glada med världsrekordhållare Järvsöfax och det här, vi snackar om Tommy Åströms lopp här, som du Tommy skulle referera efter sportchefen på Gävletravet. Propulsion är ju nog den största enskilda skandalen i svensk travsportshistoria och i internationell travsport också skulle jag påstå. Det finns ju enskilda dopningsfall som vi kan uppmärksamma. Bakgrund kolon. Propulsion är född i USA, tävlade i USA. Hade problem med sin prestanda, med sin tävlingsinsats. Och då är det så att i amerikanskt regelverk så är det tillåtet att, och nu kommer jag använda ett otäckt uttryck kan tyckas, men det är tillåtet att nervsnitta hästen. Vad är det? Jo, om man tänker sig att det går nerver ut i hovarna på hästen så går man alltså in och skär av en sån här liten nerv för att hästen inte ska... Ja, exempelvis var så väldigt öm i hoven eller något liknande. Jag är inte veterinär så jag kan liksom inte. Det är tillåtet i USA. Men det är helt strikt förbjudet. Alltså det är förbjudet i merparten tror jag av europeisk travsport. Definitivt i svensk travsport. Det som händer är, Propulsion startar, har problem med sin prestation. De nervsnittar hästen. Han får helt plötsligt en utväxling, blir mycket, mycket bättre. Därför att han inte har ont när han springer helt enkelt. Och säljs till Sverige och tas över till Sverige för att tävla och tränas av Daniel Redén, ägs av Stallset och har ju en sagolik karriär i Sverige och i Europa. Med jubel och applåder inte minst ta elitloppssegen här om sistens. Det finns ju flera stora insatser för Propulsion. Så märks det, så framkommer det i ett avslöjande i norsk fackpress att hästen har nervsnittats tidigare. Och det startas en utredning kring detta. Och efter månader så kommer då svaret ifrån Svensk Travsport att en fristående kommission eller utredaren då har sagt att det här är en nervsnittning och hästens resultat tas bort. Prispengarna ska återbetalas. 26 miljoner kronor ska återbetalas. Och Elitloppssegern 2020 flyttas från Propulsion till Cockstyle istället. Det är beslutet. Dessutom anmäls tränaren Daniel Redén till ansvarsnämnden inom Svensk Travsport för utredning. Men man säger i anmälan att man har inte funnit någonting, att det finns något uppsåt från Daniel Redén som inte har känt till detta.
Vem eller vilka bär då ansvaret för den här skandalen?
Ja, det är en klockren fråga, Tommy. Du pekar på exakt det som många undrar över. Därför att det som har hänt är att det finns en notering i veterinärprotokoll när hästen säljs från USA och lämnar United States Trotting Association, USTA, lämnar den och kommer över till Sverige och Svensk Travsport. Då finns den här noteringen med. Men man har inte registrerat den som sådan när den har kommit till Sverige. Och det anses bero på att, sen det är en gissning eller inte vet jag inte, men ansvarig administrativ myndighet i Sverige, vilket är Svensk Travsport, inte förstod vad det stod. Kunde inte översätta det. Därför att hade det upptäckt så hade ju hästen aldrig varit aktuell att ta till Sverige.
Språkförbistringar alltså?
Ja, möjligen. Men alltså, det finns många inom travet som pekar på Svensk Travsport och säger ni gör utredningen, ni för sig en extern utredare, men ni gör utredningen, ni pekar ut att Stallset ska betala ut pengarna, ni anmäler Daniel Redén, men er egen administration, där ni uppenbarligen inte klarat av att läsa engelska innan till och översätta det till Sverige, det låtsas ni inte om att det överhuvudtaget har förekommit något fel. Och det retar en hel del människor inom Svensk Travsport.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, det finns massor av ämnen, brännheta ämnen som ni märker senast den här travskandalen. Och det finns ju så att ni kan tipsa om saker vi ska prata om också och tycka till. De som hörde av som introt var Emil Aronsson, Jörgen Eksvärd, Tobias Samuelsson, Svenska DC-bloggen som den heter på Instagram, Åsa Johansson, Björn Lundberg. Och så en ny fotbollsfråga till dig, Jens, från Marcus Jondelius. Eftersom jag tittar maniskt på höjdpunkterna från alla matcher i Superettan och Allsvenskan, så får jag en känsla att tilläggstiden som domarna lägger på de ordinarie minuterna är längre än vanligt. Jag tror Lasse har varit inne på det också. Vi har haft en hel del tilläggstid emellanåt. Vad säger siffrorna?
Och då är det faktiskt så att det 2020 år alltså läggs till i snitt en halv minut mer per match. Och det är ganska så stor skillnad, får man ändå lov att säga, eftersom det gäller per match i snitt. Då kommer det ju vara vissa matcher där det har lagts till ännu mer. Och det är väl det tydligaste. Jämför man 2019 med 2020 så läggs det på i snitt en halv minut mer. Och det kan man ju då misstänka hänger ihop med att det är fler lag som använder alla tre tillfällen att byta, om jag ska göra ett antagande.
Det blir allt mer för det här att vi måste ha en fast tidtagning av tilläggstiden. Därför att det här med domare som springer och lägger till och man har ingen aning, och så får man först att de inte tittar på klockan till. Alltså, jag tycker det är påfrestande. Och det där är en not, tycker jag, för fotbollen. Varför är det så himla svårt i fotboll att vara exakt? Alltså, nej, då tappar fotbollen sin charm. Fotbollens charm är alltså en inexakthet. Det ska vara oexakt och det ska vara föremål för en personlig bedömning av en människa. Att den mänskliga hjärnan ska klara av att se exakt där slås bollen, offside eller inte. Är det inte offside med tillräckligt mycket? Nej. Och vad är då tillräckligt lite respektive mycket i en offside-bedömning? Det är samma sak med det här med speltiden. En domare kan ju springa kring och, jag menar, domarna kan ju springa kring och tappa 30 sekunder hit eller 30 sekunder dit. Ja, men det kan ju avgöra en serie. Ja, den här inexaktheten i fotbollen, den retar mig lite.
Man diskuterar ju då, ja, men varför inte ha allting i effektiv speltid, och det kan jag tycka att man skulle kunna ha. Men ett första steg och ett sätt att känna av det hela på är ju att ta extra tiden som effektiv. Det vill säga att det åker upp på anslagstavlan eller vad det nu heter för någonting nu för tiden. Att det är 5 minuter kvar eller 4 minuter kvar. Och så sedan räknas den tiden ner effektivt. Går bollen ur spel så stannar klockan. Det blir hur busenkelt som helst för domarna att hantera det, och för publiken att se exakt vilken tid som är kvar, och att maskningar inte lönar sig, och andra typer av taktisk försinkelse av tiden.
Ska vi kär- kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Vi drog ju den härliga lappen med Greno Li förra veckan. Och hur ska man nu rättfärdiga och ge tillräckligt med kärlek till den underbara trion?
Inte lätt, eller hur?
Nej. Klarar vi det själva?
Det mäktigaste... Ja, det kändes inte riktigt så, eller hur? När vi började...
Nej.
Helst hade man velat ha med någon utav dem. Men det går ju tyvärr inte.
Nej.
Gunnar Gren, Il Professore, avled hemma i Göteborg 1991. Gunnar Nordahl, kärt barn har många smeknamn. Il Kanoniere, Il Pompiere, Il Besonte, brandmannen, oxen. Gunnar Nordahl dog 1995 på Sardinien. Och senast då Nils Lidholm, Il Barone, 2007 i Piemonte i Italien. Så de kan inte vara med. Men vi kan väl göra så att vi kopplar upp en som ändå var med när det begav sig. Eller hur?
Ja, gärna.
Sporthuset ringer upp.
Ja, Thomas.
Ja, men hallå, Thomas Nordahl.
Hej, det stämmer bra det, ja.
Ja, vad härligt att du är med oss. Var är du just nu?
Ja, det är ju coronatider så att jag är på vårat landställe i Nora, Bergslagen. Och passar oss riktigt noga mot den här fruktansvärda viruset.
Ja, det är såklart helt rätt. Men du mår bra, eller hur är det med dig?
Ja, då, jag mår bra. Man blir ju äldre och så, men efter omständigheterna så mår jag bra. Jag var en liten olyckshändelse för några år sedan här och krossade bäckenet. Men jag fungerar.
Kort presentation av dig för de som inte har koll på dig. Jag menar, du, apropå Örebro, där du är i trakten, så är du ju en av de som har spelat flest allsvenska matcher, gjort flest mål för ÖSK, utlandsproffs, landslagsman och många, många år kollega till oss som uppskattad tv-expert i framförallt, får vi säga, Champions League-sändningarna i TV3. Hur följer du fotbollen idag, Thomas?
Ja, jag följer med naturligtvis med allting. Naturligtvis allsvenskan då, där ÖSK i främsta rummet. Men italienska ligan, Champions League. Och jag har ju faktiskt installerat också min stora kärlek till Italien och spansk, ja, medelhavsfotboll. Jag har installerat, så jag har 8 italienska kanaler här. Så att jag följer med väldigt bra.
Thomas, det är ju din pappa Gunnar som... allt jämnt ju håller en toppplacering över antal gjorda mål. Vann ju skytteligan, var det fyra eller fem gånger, va? I Serie A-fotbollen. Och var dominerande. Det är klart att vi vill att du berättar om din pappa Gunnar också. Men kan du inte börja med, Thomas, med ditt vana fotbollsöga och säga någonting om de andra två delarna i den här klassiska innertrion och börja med Gunnar Gren. Thomas, beskriv med dina ord vad du tycker och tyckte om Gunnar Gren.
Ja, den stora tekniken som med dribblingar och små medel, väldigt bra på trånga ytor och lite, vad ska man säga, oberäknelig i sitt spel och väldigt bra blick för spelet. Sen hade han ju ett bra skott med ena foten, åtminstone med höger.
Il Professore, som han kallades, Gunnar Gren, född i Göteborg.
Ja, alltså, det var ju hans blick för spelet också. Det var väl lite därför som han kallades sin professor. Han var ju suverän att lägga den sista passningen, så att säga.
Född i Göteborg 1920, allsvensk spelare i Gårda, BK, IFK Göteborg innan han flyttade och spelade 7 år i Serie A då, Milan, Fiorentina, Genoa. Och var ju den som lämnade då Grenoli-trion först, va, när han flyttade till Fiorentina?
Ja, det var så. De spelade faktiskt bara 4 hela säsonger ihop i Milan. Pappa kom ju i januari 49 och så var ju Milan på turné i Sverige, spelade i Stockholm och i Göteborg. Och Norrköping tror jag det var också. Och då värvade de Nisse först i Norrköping och sen spelade de en match i Göteborg, och på kvällen efter matchen så hade Gunnar Gren skrivit på också. En kuriositet i alla fall, kan jag ju säga till en sak. Jag har spelat allsvenskt mot Gunnar Gren. Det var en stor sensation i Italien på den tiden också. Så de gjorde ett reportage om det. 1964 debuterade jag för Degerfors. Och jag tror det var hans sista...
Efter att han har kommit tillbaka då från Italien?
Ja, efter han har kommit tillbaka och ryckte in faktiskt.
Thomas, hur var det att spela mot Gunnar Gren?
Ja, det, för mig, jag var ju bara... just 18 år fyllda där, så det var ju fantastiskt på ett sätt. Jag tror pappa satt och grät på bänken, för han var ju tränare för Degerfors då. Det var lite nostalgi kom fram då faktiskt.
Ja, OS-guld 1948, Gunnar Gren. Han blev målskytt i finalen och VM-silver 1958, 10 år senare. Häftigt, Gunnar Grensk. Nästa spelare då, Jens?
Ja, Thomas, vad skulle du och hur skulle du vilja beskriva han som kallades för Lidas eller Il Barone, Nils Lidholm?
Ja, det är ju min gudfar. En fantastisk människa faktiskt. Jag har än idag kontakt med hela hans familj, hans son och den nya generationen där nere. Och ja, vad ska jag säga? Pappa och han var ju som bröder. Nils var väl slitvargen, lojala passningsspelaren. Han började ju faktiskt som inner, som han sa då på den tiden, med Gren och Liv. Sen när Gren försvann och där så blev han ju mittfältspelare. Han blev halvback, som man sa på den tiden. Så han flyttade ner. Men ja, de stora linjernas man, taktiskt fulländad skulle jag vilja säga. Vid sidan om är han ju för mig har han ju varit gudfar, en fantastisk. Vi firar ju alla jular i Italien ihop där nere och nyårsaftnar och så. Han hämtade mig på skolan. Han var ju ungkarl när han kom ner och pappa och han hade ju delat rum i OS och delat rum i Norrköping och så. Så att han var min reservpappa, brukar jag säga.
Som också blev en framgångsrik tränare.
Mycket framgångsrik tränare. Han har ju vunnit italienska ligan 2 gånger. En gång med Roma och en gång med Milan. Mycket i italienska fotbollen hänvisas till Nils Lidholm faktiskt.
Nils Lidholm, alltså svensk mästare med IFK Norrköping innan han försvann för gott till Italien. Och det var ju verkligen för gott 1949. Först som spelare i Milan 12 år, sen som ledare och tränare. Vi pratade om det här också med Roma och så vidare ända till slutet av 90-talet faktiskt. Och han gjorde ju det här häftiga målet i VM-finalen 1958. 1-0-målet för Sverige. Som sen Brasilien vände och vann med Pelé i spetsen.
Kalle rullar ut bollen till Gren som är nere på högerbacksplats ungefär och hjälper till. Han håller bollen, ser sig omkring, spelar den till, vem blir det till? Han via ett brasseben tillbaka till Bergmark. Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt fram, fin sen fast in till Simonsson. Simonsson får bollen på högerkanten, är hårt trängd där. Spelar bollen in till Lidholm, Lidholm är i fint läge, får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge, nej, han letar bollen, svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja!
Thomas Nordahl där i Närke, du har ju själv varit en tung och fruktad, må jag säga, målskytt. Och det är inte så konstigt, för genetiskt betingat kan det nog anses vara. Beskriv nu, Thomas, alltså, varför blev din pappa Gunnar sån otrolig målskytt? Det som fotbollen faktiskt handlar om, vad berodde det på?
Han hade ju, när han var barn så att säga, så fanns så mycket upp i Hörnefors att göra. Så han stod mot en lagårdsvägg och sköt med någon gammal utkänt boll med höger och vänster. Han var tvåfotad. Han var lika bra med båda fötterna. Sen var han faktiskt fruktansvärt snabb de första 10 metrarna. Sköt snabbt. Sköt direkt på volley och allting. Tåpa gick också bra. Bästa sättet när man inte når bollen, sa han, det är att sträcka sig och ta på tå.
Så det måste ju samtidigt ha varit en speciell tid att akklimatisera sig i ett annat land och i en annan liga. Vad var det som gjorde att det gick så bra för den här trion?
Oj, vad klok du är, Jens. Det är ju så här att det är väl först när jag blev vuxen som jag har beundrat min pappa otroligt mycket för det här. Hur han kunde åka ner till Italien 49 som efter kriget med Mussolini, blev hånad faktiskt i Sverige både i radio och i press för att det var fult att ta betalt för att spela fotboll. Det var fult. Man var kallad för legionär och allting. Och åka ner med en 3-åring som jag var då på armen och bara ha folkskola, liksom min mamma bara hade folkskola, och komma ner till dit, alltså det är fantastiskt. Han lärde mig några saker när jag blev proffs som de kanske en del av de som blir proffs nu borde lära sig och lyssna till. Han sa så här: lär dig språket så fort som möjligt, umgås med italienarna, lär dig deras kortspel på resorna till matcherna, uppskatta dem. Jag tyckte det var jätteklokt.
Men du, jag hittade ett klipp här. Sven Järring intervjuade Gunnar, din pappa, 1951, alltså när du var 5 år. Vi kan lyssna vad han sa, apropå precis det du pratar om nu. Lyssna här.
Din pojke inte blir så gammal nu, Nordal.
Ja, min är 5,5 år. Han ska, jag har, nästa år ska han börja han 6 år, men han ska gå 1 år i italienska skolan. Så han ska få lite italienska. Han kan ju perfekt italienska nu, så. Men att lära sig att skriva så där så. Det är ett språk gratis som man kan nytta av längre fram.
Jaha, den här hade aldrig jag hört faktiskt. Men det var ju kul. Ja, det var ju faktiskt som så. Det låter lite konstigt det här. Men när jag 53-54 så här, när det var lite svårare italienska saker. Då fick jag bli med farbror Nils och pappa. Och översätta ibland.
Men Thomas, titta där borta, grabbarna spelar fotboll. Mer behövs inte. Thomas och Nordahl är redan med i leken där nere på gatan. Han har fotbollen i blodet.
Ja, det, man har fördelar naturligtvis, men man har också haft stora nackdelar. För att när man är 17-18 år och de... När man var dålig då jämförde de alltid med gubben som jag kallar honom och sa han är bara med för det gubbens grabb. Och det är väldigt känsligt det där när man är 17-18 år. Så att så var det. Men stora fördelen är att jag har fått vara med och sett de stora spelarna även när jag var yngre så att säga. Jag var ofta med på träning och såna här saker och... Han umgicks ju bland annat mycket. Jag har ju Maldinis pappa, Paolos Maldinis pappa, Cesare Maldini som spelade tillsammans med pappa. Han kom från Triestina. Han var ju barnvakt åt mig. Så min mamma opererade för någonting under en turné när Milan spelade serie. Och då skulle de möta Palermo på Sicilien. Och så var det en annan match och de var borta i 3-4 dagar där och då var jag tvungen att bli med för det hanns inte ordnas någon barnvakt just då. Maldini som, och hans fru som brukar vara de, han var ju med han också. Så att när de skulle vila för en match då skickade pappa mig in till målvakten Buffon och så sa han gå till Buffon där för att han tycker om dig och så vidare. Och så och Buffon tyckte väl inte det var så jävla roligt. Utan han sa med en svordom där. Jag ska inte säga den på italienska. Men vad gör du här? Gå in till din pappa och besvära honom istället, sa han. Nej, så hade jag svarat då som 6-7 år. Nej, det kan jag inte göra för att han ska vila för det är han som gör målen.
Ja, det blir ju en lysande slutpunkt Thomas för din godhjärtade berättelse om något av det största vi har haft i svensk fotboll får man väl ändå påstå. Nämligen en sån dominerande trio i en av världens största föreningar.
De vann ju Coppa Latina som det hette på den tiden. Det var ju före Champions League och före Europacupen för mästare. De vann ju den 2 gånger också. Som var den stora turneringen på den tiden. På 4 säsonger tillsammans så gjorde de 205 mål.
Herrejösses.
En match, Thomas, som Gunnar Gren till exempel pratade om i intervjun med Sven Järring och även din pappa. Match som stack ut. Matchernas match som de spelade där i Serie A. Det, jag vet inte om du vet vilka jag menar.
Men gissa.
7-1. Ja, stämmer. 7-1 borta mot Juventus i Turin. 5 mål av Grenoli, 3 av Nordahl, 1 av Lidholm, 1 av Gren.
Nordahl Gren, fuggiata di sinistra, gol! 2-2. E adesso gli altri. Candiani, Lidholm, 3. Burini, Nordahl, 4. Il dispositivo di difesa bianconero è saltato in aria. A trasformare la sconfitta in disfatta ci pensa Parola. Ha commesso un fallaccio su Nordal e l'arbitro lo ha espulso. Così il Milan otterrà il più grande successo fuori casa della sua carriera.
7-1 borta mot Juventus, som ju är det liksom storlaget nummer ett i Italien.
Och Parola, den stora italienske spelaren på 50-talet och 40-talet i Juventus. Han var så ledsen på Grenoli där så han sparkade ner pappa och blev utvisad och grät när han lämnade planen. Så, och det talar de om än idag faktiskt. Så att, nej, det är roligt att de blir ihågkomna på det här fina sättet. Och det tycker jag de är värda, för de öppnade dörren för många svenskar.
Avslutningsvis, Thomas, berätta om det stipendium som finns till Gunnar Nordahls minne.
Ja, nästa år skulle pappa ha fyllt 100 år. Och när han dog så skrev han ett så kallat vita arkivet, ett testamente, att han ville inte ha massa blommor och massa grejer. Han ville att vi skulle försöka tänka på ungdomen i svensk fotboll. Och då bildade jag tillsammans med Svenska fotbollsförbundet och IFK Norrköping stiftelsen till Gunnar Nordahls minne. Och vi har delat ut varje år på lunchen på fotbollsskalan stipendium till unga tjejer, pojkar, ledare och allting. Vi har väl delat ut över 500 000 och vi ska fortsätta med det så länge vi lyckas få in lite medel.
Strålande, Thomas. Vi önskar lycka till med det och vi är mycket glada och tacksamma att du ville vara med och gästa oss i sporthuset och prata om Gunnar Gren, Nils Lidholm och din pappa Gunnar Nordahl i vad som kanske är ett av de häftigaste delarna vi har i den svenska fotbollshistorien. Stor fotbollskram till dig, Thomas. Och när pandemin är borta och när vi kan gå på fotboll igen, då kan vi väl ses där på läktaren i Norrköping och krama om varandra och säga livet är ändå bra härligt.
Ja, eller på Bern Arena.
Det går bra det också.
Ha det bra grabbar. Jag saknar er ibland.
Detsamma. Ja, vi saknar dig
tack
också.
Tack detsamma, Thomas.
Ja, ha det bra.
Hej då.
Och nu kommer grabbarna. Gunnar Gren och Gunnar Nordahl. Nisse Lidholm. Och här kommer Nacka Skoglund för att morsa på Grenoli.
Ja, vilken härlig stund med Thomas.
Ja, men det är ju en underbar historieberättare. Så, och dessutom får höra honom berätta om sin pappa och gudfar och Gunnar Gren. Vilken bonus.
Du sitter och klämmer på olyckspåsen, ser jag på Skype här. Mm. Jag förordade olyckspåsen förra gången. Då är jag glad över att det förslaget föll. Därför att det blev Gren och Lee. Mm. Och i orkestrerat utav Thomas Nordahl så var det ju en briljant fotbollsresa. Jag vill dock väcka mitt olycksförslag än en gång och gör det här med.
Ja, då gör vi så. Och då ska vi se, vi har inte sagt det ens. Vi sitter ju på tre olika håll och det finns extra anledning till det. Du och jag, Lasse, brukar ofta vara tillsammans och anledningen är ju att vi måste fortfarande säkerställa all eventuell smittspridning här kopplat till att vi har haft problem på redaktionen och så. Så Jens i Malmö, Lasse och jag med 5 kilometers avstånd. Det är ju rejält coronavstånd, får man säga.
Det får man ändå säga är tryggat avstånd. Ja. Men nu har du varit inne och rotat i olyckspåsen. Jens, ja. Ladda för att läsa det du kommer att leverera på lappen när du visar den för kameran.
Oj, vi är i fotbollens värld. Vi stannar kvar i fotbollens värld men beger oss till brittiska öarna. Och en fenomenal mittfältare, offensiv mittfältare. Ett EM, visst är det ett EM i England där han 96, har stor show. Men också vissa problem kantas Paul Gascoignes väg.
Gascoigne. Ja, Gassa.
Gassa.
Som man kallar det. Är det rätt att han är... Alltså, det är ju det här olyckspåsen och kärlekspåsen kombo, va? På honom.
Ja.
Oh, men det är klart han har ju haft avsevärda personliga problem som ju har givit rubriker och löpsedlar som ingen människa egentligen vill ha. Så visst platsar den i olyckspåsen, det må jag påstå.
Ja, vi tar tag i Gassa nästa vecka. Den här veckan har ni fått dummy för kommentatorer till exempel, eller hur? En liten touch i alla fall när det gäller att kommentera idrott.
Där vi glömde säga en sak, nämligen ja. Lycka till och till Thomas som skickade in, lycka till och kör. Alltså, det är ju något av det roligaste, härligaste, mest energifyllda du kan syssla med i tillvaro, nämligen att få tala och berätta om när andra idrottar. Det är faktiskt häftigt.
Och så mår vi så bra efter det där publikjublet i Falkenberg med 300 åskådare. Alltså oavsett vilket lag man håller på. Att det var publik på matchen. Det är som du säger, Jens. Det är en liten en kittling av vad vi ser fram emot i framtiden.
300 kan göra skillnad. 1000 kan göra ännu mer skillnad. Låt oss få se vändningen.
Men även 50 i Oskarshamn som sjunger, eller Örebro som sjunger, det gör också en viss skillnad, även om det inte är lika stor givetvis. Men ändå.
Verkligen.
Och tack Thomas Nordahl för att du var med i Sporthuset. Vi hörs igen nästa vecka. Avsnitt 270, alltid nytt avsnitt varje torsdag.
Hej hej.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre barn innan de unga tog vid. Och det spelades bättre barn på gräsplanen hemma vid. Bussen till Stadsparksvallen avgick 26. Jag hade matchen började med att kocken passade fel. Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!